En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det jag tycker är intressant här är ju att japanerna tänker den 7 augusti, dagen efter första bomben, att ja, men de kanske har en till och kanske någon till, men inte mer. Och det tycker jag är fascinerande i den japanska bedömningen, att det här är egentligen inte värre än de här andra konventionella bombningarna. Eller hur?
Ja, så är det.
Och det är ju lite på den linjen du är inne på här nu då, ja. Amerikanerna har redan bestämt sig. De ser det här som bombningar i en i mängden, om man uttrycker sig så liksom.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden, och jag som pratar heter Urban Lindstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt, och idag har vi med oss Urban, våran mentor och producent.
Kanonmakan.
Ja, men så här är det ju. Jag driver ju också podden Historia Nu, men jag håller er lite i hampan. Men det är ju huvudsak ni som driver den här podden. Men vi har hållit på några år nu.
Så är det, därför att det här är faktiskt avsnitt nummer
100.
Ja, det är fantastiskt.
En första fråga. Ja. Är det så att vi firar?
Ja, alltså jag vill ju säga det. Att vi firar liksom den här, det 100 jubileet med atombomben. Och jag tycker ändå det finns skäl till varför man skulle välja det. Det är så ska
man fira rätt ord i det här sammanhanget.
Ja, du tycker, ja, men nej, det är det kanske inte. Men alltså, det är ju lite makabert allt som vi pratar om, så jag tänker att vi kan inte komma undan det.
Nej.
Vi firar ju vårt jubileum, kan man väl säga. Sen har vi ett avsnitt om atombomben.
Men då kan man väl säga att det här avslutar ju egentligen den här serien vi har försökt att göra om andra världskriget, där vi har tagit upp de stora skeendena. Sen ska vi ju inte lämna andra världskriget, om ni lyssnar nu blir oroliga för det. Vi tänkte återkomma sen med lite fördjupningar.
Jag förstår att de väl lyssnarna kanske får en identitetskris och där. Jag också lite grann känner ändå att det kommer bli tufft att lämna andra världskriget liksom, tycker jag.
Ja, kanske. Ja,
alltså jag känner väl att det är rätt skönt att få ett avslut. För jag lyssnar ju på alla era avsnitt. Jag tänker, jag är första världskriget. Det skulle jag vilja höra
med. Ja, men det är så det kommer bli, förstår ni. Vi ska börja med det. Men vi ska återkomma med olika teman.
Men får jag kommentera det här varför vi firar då? Jag tycker ändå att det, å ena sidan så är det ju ett slut, va, på någonting. Men det är ju också början på den post-war-perioden. Och där får man ändå säga att atombomben är så avgörande för hela Europas och hela världens egentligen historia fram det här efter.
Mm.
Så det känns ju som en väldigt viktig punkt liksom i historien det här.
Någonstans kan man väl ändå säga att atombomben gör att vi slapp ha ett storskaligt krig i Europa under kalla kriget.
Ja, kanske.
Terrorbalansen, ja. Också den här svåra frågan som John Keegan lyfter fram. Hur ska man tolka att kriget är en fortsättning av politiken i Clausewitz, med Clausewitz ord, när man kan förgöra hela jorden med nya vapen då.
Det får vi anledning att återkomma till.
Men jag tyckte vi måste in nu. Vi måste in där vi befinner oss.
Nu,
ja, vi måste kicka igång. Och det är ju Japan, kriget mot Japan. Vi har pratat om Okinawa, eller hur? Det är ju april 1945. Stora förluster, så tar man då den sista ön, om man uttrycker sig så, innan det är dags att helt enkelt nu då fundera på om man ska landstiga, ockupera, ta, anfalla de japanska huvudöarna. Och här börjar väl egentligen vår berättelse, kan man säga. För vid det här laget så har man ju redan inlett egentligen tillverkningen av den här atombomben. Och man börjar ju fundera då, så parallellt med att man börjar planera då för ett konventionellt anfall av de japanska öarna, en landstigning, man kallar det för Olympic och Coronet. Och det hade man två egentligen operationsplaneringar. Dels att ta den södra delen av de japanska öarna för att sen fortsätta då ta de norra delarna.
Man planerade en traditionell liksom
landstigning. Ja. Och då började man ju också att, och nu är vi egentligen inne i ämnet här, egentligen förklaringarna till varför man ju, en av förklaringarna då möjligtvis till att man använder atombomber, att man beräknar ju då förlusterna. Här är ganska absurda siffror. Man räknar med att japanerna har 2,3 miljoner soldater att försvara. Japanerna börjar ju rusta upp, det vet man. Rusta upp försvaret i Japan, plocka hem några divisioner från Manchuriet. Man har också 28 miljoner människor i milis som ska slåss det sista man. Det är ganska intressant. Och på japansk sida, där bedömer man att en amerikansk invasion kommer leda till 20 miljoner döda.
Av hur många då?
Ja, av de här människorna som finns och försvarar civila militära. Det är det offer man är beredd att ta.
20 miljoner?
På amerikansk sida, där beräknar man då att den här första landstigningen ska kosta då 25 till 46 tusen stupade. Och sen är det
amerikaner alltså?
Ja, sen är det förluster på det då. Och sen fanns det andra beräkningar som för den här samlade operationen räknat med kanske 400 tusen, 800 tusen döda.
Så alltså här, bara amerikaner?
Bara amerikaner. Och det här står man då inför.
Och det man kan säga, bakgrunden till det här tänkandet är ju också att man är helt övertygad om att Japan kommer inte kapitulera under några som helst förutsättningar, utan de kommer liksom strida till sista man. Och alla strider som har varit på den här ö-islandhoppingen som vi har följt lite grann har ju pekat mot det. Ja. Det finns ju ingenting som antyder att de skulle plötsligt kapitulera.
Nej, där man ju till mellan 90% och 100% så stupar ju de japanska soldaterna bland annat på Okinawa.
Och då ser man, kan man jämföra det med Normandie och sånt där? Nej. Hur många tyskar som stupar?
Nej, det är inte ens i närheten i Normandie.
De drar ju sig ändå tillbaka på något sätt.
Ja. Alltså. Nej, det här är helt andra siffror. Och att man fortsätter slåss till sista man. Och då kan man väl säga så här också, att Japan är ju också väl medvetna om att det finns en kapitulationsdeklaration från de allierade amerikanerna, från den här Potsdam-deklarationen. Den är ju kravet på en villkorslös kapitulation. Och det här kan man ju fundera lite kring här nu. Då. Om Japan, det är därför man inte är beredd att ge upp. Japanerna har ju ett motkrav, och det är att man ska få behålla då sin kejserliga styrelseskick. Att man inte ska bli ockuperad på huvudöarna, att man ska få behålla då Formosa och Korea. Och att man inte ska bli föremål för helt enkelt krigsförbrytarrättegångar, utan det ska Japan själv få sköta, ni hör ju va. Mm. Så att här kan man väl också säga att det finns en förklaring till att japanerna inte ger upp. Och jag tycker väl att en ytterligare sak, ingrediens i det här, det är att man har redan tidigare bestämt sig. Man inledde ju en intensiv bomboffensiv mot de japanska övningarna redan från mars 1945. Och där det ju ingår bland annat den här klassiska, om man nu får uttrycka sig så, då, 9-10 brandbombningen av Tokyo som ju föröder på. Och det är väl intressant, tycker jag, i det här sammanhanget att konstatera att de dödsoffer som dör på de japanska öarna i form av civila, det är ju många, många gånger större genom konventionell bombning, och man bombar sig så att säga genom de japanska städerna. Så det är viktigt att komma ihåg, och det är ju B-29. Japanerna väljer att inte bekämpa de här med stridsflyg. Man har ett väldigt dåligt utvecklat luftvärn.
För att man inte har resurser?
Man har inte resurser, men när det gäller stridsflygplanen så sparar man dem för att kunna slå mot landstigningen. Så det betyder att egentligen de här B-29-flottorna, de flyger egentligen in med minimala förluster. Dessutom har de ju bra närskydd av Mustangen som ju kan följa med dem hela tiden. Så det betyder att här kan man på ett helt annat sätt än över Tyskland, där har man ju stora förluster. Så man bombar ju på dagen, amerikanerna. Amerikanerna trodde ju fortfarande att man liksom kunde precisionsbomba. De har ju någon sån idé. Britterna hade ju släppt det fullständigt.
Ja, men det här laget har de släppt det.
Ja, det har de släppt. Ja. Men britterna trodde ju inte det hela tiden. De körde ju bombmattor och på natten. Men amerikanerna kör ju nu här över Japan, så är det ju fullständigt liksom bombmattor över de japanska städerna.
De kör väl visst nattbombning, har jag för mig. Alltså mot Japan vid det här laget. Mm. Och så jag tror inte att det är helt uteslutet. Men nu har ju rätt i det att det är, att de kan ju vara betydligt modigare. Det har någonting jag läst om luftströmmarna över Japan som ställer till det. Mm-hmm. Att de har väldiga problem att navigera med sina flygplan. För att det finns en väldigt känd liksom, luft. Antagligen det är väl den här kamikaze-vinden kanske. Mm-hmm. Som ställer till det liksom. Vem som ska beskydda Japan. Ja. Alltså, det här ställer till det lite grann för dem. Men du har ju helt rätt i det, att de äger ju luftrummet totalt.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
För att återknyta till något som vi tidigare har pratat om är ju att nyckeln till att det här kan ske är att man har den här ön Tinian på Mariana ögruppen.
Den ligger relativt nära japanska.
Ja, för den ligger ganska så mitt på här så att man kan liksom gruppera sina B-29 härifrån. Och även B-29 i sig är ju liksom nyckeln till att man har den här möjligheten att utföra den så kallade strategiska bombningen. Utan den kan man inte nå så pass långt. Så att när den här bombräderna börjar så har vi den här Doolittle-räden. Den är ju illustrativ i det att där handlar det om en överflygning av de japanska öarna där man är mer eller mindre kraschlandar i Kina. För att man har inte flygplan vid det laget som har kapacitet att vända och åka tillbaka. Så där genomför man en symbolisk...
När gör man detta?
Ja, det är 42. Det är efter Pearl Harbor. Vid något tillfälle så gör man en
bara för att jävlas.
Ja, alltså det är en symbolisk handling för att egentligen visa att man är närvarande och att Japan inte kommer komma undan. Och då får man kraschlanda. Ett av de här planen kan landa i Sovjet, vet jag, och de blir internerade i hela gänget. Men resten kraschlandar i Kina. Men det säger ju någonting, men då hade man inte B-29. Men nu har man ön Tinian och man har B-29 som ger den här kapaciteten att strategiskt bomba liksom.
Och man kan lägga till att man har ju Okinawa så småningom här ju efter april 45. Va?
Ja, både Okinawa och Iwo Jima fungerar ju som flygbaser här också. Absolut.
Men nu har vi pratat lite om det så kanske strategiska, lite om bombningarna, att det är full gång. Man har ju på amerikansk sida atombomben. Och hur är det med utvecklingen av den, Peter?
Ja, ni har ju sagt åt mig här nu att jag får inte prata om Manhattan-projektet.
Nej, då har vi sagt åt dig.
Jag är inte med på det. Jag vill gärna prata om Manhattan-projektet.
Ja, men prata om, ni får min
tillåtelse. Varsågod. Vi har pratat om det tidigare också lite grann. Vi har faktiskt gjort ett avsnitt tidigare om atombomben. Men jag tänker att fylla på med lite annan grejer nu. För jag tycker att någonting som är intressant här, det är ju... Ja, men för det första kan man ju säga att Manhattan-projektet är ju det forskningsprogram som man startar upp 1943 tillsammans med britterna. För att då utveckla atombomben och helt enkelt bestämma sig för att man ska utföra detta. Och Oppenheimer, som säkert många, Robert J. Oppenheimer, som många känner till.
Oppie, precis, är
ju den som leder det här programmet. Och forskningsverksamheten är ju utplacerad över hela landet egentligen. Jättemånga anläggningar som håller på med detta. Och det är cirka 100-130 000 man involverade, alltså arbetare och forskare, för att framställa de här delarna som behövs. Den centrala forskningsenheten är ju Los Alamos utanför Albuquerque. Det är
New Mexico, eller?
Ja, New Mexico, precis. Mm. Jag har faktiskt varit där. Kolla på Oppenheimers hus. Ja.
Shit, alltså.
Jo, det är spännande. Det är en intressant miljö. Men man får inte se så mycket av... Alltså, själva forskningsbasen finns kvar där. Men den får du liksom inte komma in i. Det går att gå runt i de här civila delarna. Så jag har varit in och tittat till deras matsal och sådär som det här forskarlaget hade. Och sett Oppenheimers hus och sådär. Och anledningen till att man hamnar där är att Oppenheimer har en gård där faktiskt.
Mm.
Så att det är en helt liksom en konstruerad...
Alltså Oppenheimer är ju en sån här larger than life-person.
Ja.
Och han, det är ganska intressant när han går in i det här och blir chef då för hela forskningsprojektet, så inser han att jag är inte den främsta fysikern i världen. Men här har jag liksom möjlighet att ändå göra någonting. Ja.
Visst.
Ja.
Det är han har en väldigt fascinerande roll. Och det är också det att han blir ju personen non grata sen.
Det är ju det värsta egentligen.
Ja, att han egentligen vänder sig mot det hela, allt det här. Och blir egentligen utfryst från
sin... Ja, men han förlorar ju sin säkerhets... Nu är vi långt fram här. Men ja, han förlorar sin säkerhetsklassning. Alltså, får inte ha någonting med det att göra.
Precis. Beklassad som kommunist.
Ja, men hans fru var ju... Vad är man säger? Card carrier member av det amerikanska kommunistpartiet. Så att det var ju liksom kanske inte
det fanns helt... I det.
Ja. Och han hade ju flera nära vänner som... Alltså nu snackar vi inte bara om sådär McCarthy-hysteri, utan det var liksom organiserade kommunister. Helt
enkelt. Ja, men det budskapet han förde fram under den perioden är ju helt i linje också med den här typen av atombombspacifism, eller vad man ska kalla det. Men i alla fall...
Nu börjar Martin bli nervös.
Nej, jag känner nu att pratar ni för mycket.
Ja, men det är roligt.
Nej,
men
bara ett inspel här. Jag tycker det är så fascinerande. För jag har spelat in ett avsnitt om den här attacken på tungvattenfabriken med Rukan. Och då tog vi upp lite om det tyska atombombsprogrammet. Och där kan man ju liksom skratta. Vad sa du här? 120-130 000. Ja. Tyskarna var de? 15 stycken i en källare. Det var kanske lite banalisering. Alltså. Men
det var inte bara det att de var 125. Det var inte bara att de var 125 000 människor. Nej. Det var ju också att de fick ju alla resurser de pekade på.
Men då tänkte jag så här, att det vi står inför här, det är att man har då möjligt operativt, som det heter. Alltså, och att man har en bomb operativ betyder att man kan stoppa in den i en vapenbärare och sen släppa ner den där man vill. Och det är ju B-29 som ska lyfta. Det är ju två bomber.
Ja. De är ganska... Ska jag ta det här eller?
Jag tycker du ska ta det där. För det var det jag tänkte be att du skulle göra.
Det. Vi ska snacka mer om Oppenheimer, tror jag.
Nej, men det är Oppenheimer och hans forskarlag kommer fram till att det finns egentligen två olika sätt att bygga den här bomben. Och det är där, så de utvecklar något som heter Thin Man och en som ska vara Fat Man. Men det Thin Man kommer senare bli känd som Little Boy.
Little
och
Boy.
Fat Man behåller sitt namn då. Och de här är ju uppbyggda enligt två olika principer. Och det är väl delvis intressant tycka i sammanhanget. En Little Boy, eller det som blir Thin Man, är ju alltså en pistolvariant kan man säga. Där man har en kärna av uran och sen har man en kula med ytterligare lite uran som man sätter bakom då någon form av sprängladdning och sen är det ett rör här emellan. Så man egentligen skjuter in en kula av uran in i en kärna då. På detta viset så skapas en kritisk massa och det här exploderar. Och sen har man Fatman-varianten där man helt enkelt bygger på en implosionsprincip att man klär in en plutoniumkärna med sprängmedel och ska allt det här sprängmedlet då smällas av samtidigt och detta skapar ett enormt tryck mot den här plutoniumkärnan som gör att den då exploderar. Och vad är fördelen och nackdelen med den här? Ja, urankärnan då, Little Boy, den är lite svårare, för det är lite svårare att framställa det här uranet, kräver lite mer resurser. Det är också så att uranet inte används fullt ut utan det blir mycket spill.
Det är bara några procent som ju hinner förbrukas.
Precis. Ja. Har man däremot en plutoniumkärna som sprängs med implosionsprincipen, då är det dels lättare. Man kan ha en grafitreaktor som egentligen framställer själva plutoniumet. Och det är ju det som blir...
Jag tänker man kan liksom säga också att när man snackar om uran, det finns ju två uran. 237 och 235. Ja, och det är ju där 235 som man använder. Och det är ju bara någon par procent i vanligt.
Exakt,
uran.
Och det är svårt att få fram så anrikt eller upparbetat.
Ja, det krävs väldigt stora resurser.
Precis, och det finns som fördel med plutonium också, att du kan använda själva reaktorn för energiframställning.
Den svenska atombomben byggde ju på att man skulle bygga med plutonium.
Ja, precis. Så är det. I alla fall, det är det här man kommer fram till att det är Fatman-principen, implosionstaktiken egentligen som är det bästa sättet att göra. Och det är också den varianten som man testar på Trinity-testet. Men det är lite komplext att göra detta då, för att det kräver ju mer att den här explosionen måste ju... Att det här måste explodera samtidigt för att du ska verkligen få det rätt tryck då. Så att det är därför som man genomför Trinity-testet egentligen den 16 juli 1945. Det är egentligen, de smäller upp en miljard där. Och de är inte helt säkra på att
en miljard?
Ja, det kostar så mycket ungefär.
Ja, och det är ett test?
Ja. Mm. Alltså att de är inte helt överens om att det här är en bra... Så det var inte självklart att man skulle genomföra Trinity-testet på det här viset. Men Oppenheimer och Leslie Groves bestämde sig ändå för att det vi måste testa den här.
Leslie Groves, det var den militära befälhavaren som var chef.
Och det som är intressant här då, det är att det finns någonting som vi oftast inte pratar så mycket om. Det är den här Composite Group, 509:e Composite Group, som sätts ihop för att... Alltså det är den flygvapenstyrkan, så att säga, med ingenjörer och även civila då. som ska sätta ihop de här bomberna på ön Tinian och sen flyga iväg och leverera bomben.
Översten Tibbets, som är chef där.
Ja, precis. Exakt. Och det är lite intressant i sammanhanget är att de faktiskt de får öva väldigt länge på att göra det här. För att den här bomben, Fatman då, det är den man övar på mest. Den är väldigt tung och den är väldigt stor. Det är därför den heter Fatman. Den väger väldigt mycket. Och det är inte lätt, det är ingen lätt operation att släppa en sån här på ett bra sätt. Så man övar utanför Kuba. Man gör ett 20-tal räder här utanför Kuba.
Och,
man
släpper attrappen då liksom.
Ja, så kallade pumpkin bombs. Som ser ut ungefär som Fatman då, för att liksom få in hur det ska, ja, du måste väl, jag kan inte de flygtekniska termerna här, men det är en komplex operation. Så där övar man under lång tid innan man flyttar iväg till Tinian sen, där den här bomben kommer lastas på och sen flyga iväg. Man måste också utveckla en ny variant av B-29, för att man får inte upp det i lastutrymmet. Egentligen vill man använda den brittiska Lancaster.
Just det.
För att den har en bättre
lastutrymme.
Ja. Men man bestämmer sig till slut för att man istället ska bygga om B-29 och öppna upp de här luckorna. Den har två luckor, så istället öppnar man upp så den får en stor så man kan lasta upp Fatman-bomben i denna. Och även den som är Thinman då, som är 5 meter lång. Som sen blir Littleboy. Så att det är en ganska en tekniskt komplext apparat. Det är ungefär 1200 pers som krävs för att organisera det här. Som sen flyttar
bara
ut.
Själva droppen.
Alltså den 509 Composite Group. De som sen kommer att skicka iväg. Och i den här gruppen ingår ju de här legendariska flygplanen. Enola Gay, Great Artist, så, Big Stink.
Så det är liksom typ 1200 man.
Ja, och sen är det en egentligen, det är en bombskvadron egentligen, den här 393, där vi ska nörda
precis,
lite
här. Ja,
men då skulle jag vilja säga så här, 4 ton väger de, va?
Jag tänkte, ja, 3,5 har jag läst. Ja, men där runt.
Så att det är stora bomber.
Ja.
Och det är inte bara, precis, så att det är en fascinerande liksom logistik. Men jag tänkte, ja.
Jo, för jag säger något precis som det där, för att när de flyttar ut till Tinian, det är ju så att man kan inte frakta den här bomben färdig över havet. Utan de samlar komponenterna sen på Tinian och bygger.
Varför kan de inte frakta?
Det är farligt.
Ja, det är farligt. Och de vill inte att skiten ska sjunka heller, utan de tar liksom de olika komponenterna. De flyger med en plutoniumkärna i ett flygplan vid ett tillfälle som är liksom fastspänt på en B-29 som flyger ut. Och sen måste mellanlanda i Hawaii och folk försöker kliva på och så här. Finns det några intressanta anekdoter? De bara i princip sträcker fram vapnen och bara, ni kommer inte ombord på det här flygplanet. Så på det planet är det att man måste plocka ihop de här sakerna på plats. Och det är en oerhört komplicerad apparat. Så att framställa den här första Littleboy, framställa Fatman. Och det finns ju faktiskt en tredje också som man gör färdigt. En third shot, en Fatman 2.
Jaha.
Som aldrig används. Men att framställa detta tar flera dagar. Och är mycket komplext att utföra.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I juli
så är det här klart. Provet är gjort, man vet att man har en operativt. Och när man träffas då, så Churchill och Truman, när de träffas så kan de prata ihop sig och säga att det här finns och vi kan använda det då. Och det är också så att ryssarna får
veta. Stalin får inte veta något.
Ja, de får veta faktiskt att det finns en bomb på väg. Va? Men de vet ju inte vad den innebär. Va?
Men det sägs att Stalin visste om det här innan.
Ja,
att han
liksom, nej, det finns de hade ju många välplacerade spioner.
Men,
i,
men nu skulle jag komma. Det är bomben. Nu är det själva genomförandet här. Och då kommer den här absurda diskussionen eller planläggningen. Vad ska vi välja för mål? Och det är ganska förfärande. Man vet ju inte vad det här får för hur bomben fungerar. Och då väljer man ju ett mål i Japan där man får effekt. Dels väljer man städer där man har ammunitionsfabrik till exempel. Eller Hiroshima, som är en hamnstad. Och en sak som jag tycker är intressant är att Nagasaki är faktiskt bara egentligen ett reservmål. Mm. Och från början
vilka
är det
var
det
som skulle bombas?
Ja, det var Kyoto hade man tänkt att ta. Och det är ju fruktansvärt egentligen, för det vet ju kanske alla som hör det namnet, att det är ju den gamla kejsarstaden, men liksom, det finns ju byggnader där tillbaks från den japanska kulturen, och kejsarkulturen som liksom, det går ju inte att ersätta. Men den stryks så småningom, och där finns det ju det finns ju de som hävdar att bland de här som är ansvariga finns det ju en amerikan som har varit där på smekmånad och inser det här. Och där kan man ju diskutera det oändligt. Det är lite lustigt då.
Ja, men jag vet inte. Jag tycker att det är en intressant anekdot i den här Burns då, som är rådgivare till Truman som sägs ha den här åsikten. Men jag kan också tycka att man är ju ändå, om man pratar psykologiskt försvar som är en väldigt stor grej under den här perioden och som börjar växa fram nu. Så och mycket av de tidiga erfarenheterna hämtar man från Japan. Och det är just det att man inser att det japanska folket är så upptagna kulturellt låsta till sina religiösa och kulturella symboler. Så att jag tror inte att det bara har med det att göra, även om det är intressant samman. För att man är väldigt noggrann med att måste också finnas ett Japan efter den här kapitulationen.
Mm. Och då man har inte tänkt att utrota Japan.
Nej,
precis.
Men då är det ju så här att man inser ju att japanerna inte är beredda att kapitulera.
Hur vet man det då?
När man ser inga sådana reaktioner. Man hotar ju. Det finns ingen tendens.
Där man hotar med en atombomb?
Nej, man hotar ju faktiskt indirekt. Det är ju ingen som vet vad en atombomb innebär. Men man hotar ju med att helt enkelt, jag vet inte hur man exakt uttrycker sig, men att sätta in
vi har ett resurser. Hemskapen.
Ja, eller att man åtminstone gör klart för Japan att vi kommer nog att bomba sönder.
Det görs faktiskt en deklaration dagen innan. Jag tror att det är den 5 augusti. Mm. Där man har ett inspelat tal, där man hotar explicit.
Ja, fast 5 augusti vill man verkligen ha att de ska det känns ju som det är lite kort om tid att kapitulera.
De vet ju inte att det är slut i augusti. Utan de man tänker att det här kriget ska fortgå i ett år.
Ja. Men man antyder ju väldigt tydligt att det finns ett vapen som är förgörande. Mm. Så är det ju. Ja. Mm. Sen bestämmer man sig för då att sätta in den första bomben 6 augusti. Och då är det ju så att det är de här två städerna, Kokura och sen då Hiroshima. Och så blir det Hiroshima då. Och då kan man väl säga så här, bara för en lång historia kort, att den första insatsen går väl egentligen ganska friktionsfritt. Det är 6 flygplan, om jag räknar rätt här, som ger sig iväg. Och då är det så att man har ju plan som spanar, som tittar på vädret, som ska fotografera, som ska mäta. Och sen är det ju då Elona Gale med den här Tibbets som släpper själva bomben. Och jag vet inte, det är ju uraniumbomber. Ja. Och den exploderar.
Det tar 45 sekunder ungefär.
Ja, från droppet ner.
Ja, det liksom exploderar över marken.
Ja, 500 meter ungefär ovanför marken för att få då den här effekten. Och det spekulerar man ju i sen att hade den gått ner ända ner till marken, då hade den smält åt sidan och kanske fått en större effekt på många sätt. Men här kommer så att säga tryckvågen ovanifrån.
Resonerande kring det är att man vet om då att japanska städer är huvudsakligt byggda av trä och papp. Så att det är det som är, och man är medveten om att den eldkraften som blir, eller den värmen som alstras, kommer att ha väldigt stor effekt på det japanska samhället. Så det är orsaken också till att man vill ha den här ovanifrån-effekten. Det finns också en koppling där till radioaktivt nedfall. Du får mera nedfall om du smäller bomben i marken än vad du får om du smäller den upp i luften. Mm. Att det blir mer...
Det blir mer damm och grejer.
Ja.
Mm. Och då kan man fundera lite på då, vad händer på marken? Man räknar ungefär med att 30% av befolkningen dör då i Hiroshima.
Direkt eller? Ja, eller?
Mer eller mindre.
Ja. Och det här är ju väldigt svårt med de här förlustsiffrorna. Det finns ju alla möjliga siffror på det här som egentligen, jag vet inte egentligen om det är så stor mening att redogöra för dem. Men det är ju stora förlustsiffror. 70 000-80 000 människor menar man då. Omkommer ganska
intressant är väl också att i Hiroshima i och för sig, om man, även om man inte vet med de här siffrorna, så kan man ju ändå konstatera att Hiroshima är en stad där väldigt många faktiskt soldater åtminstone. Ja. Om, det är no, om nu det är någon slags tröst så är det väl är ju väldigt stor andel soldater, som då cirka 20 000. Det värre är väl att ungefär lika många koreanska slavarbetare dör.
Just det.
Som också finns på plats.
Mm. Men då är det så att Japan reagerar egentligen inte på detta. Det går ut alltså, man får klart för sig plötsligt att kommunikationerna med Hiroshima bryts, och man får klart för sig plötsligt att här har satts in faktiskt nu ett nytt vapen. Det förefaller man blir klar på i den japanska ledningen. Men från amerikansk sida så blir man väl kanske egentligen lite förvånad över att det kommer ingen reaktion.
Mm. Jag vet inte, är man det? Det vill jag ifrågasätta ändå, Martin.
Nej, men men det är väl klart att någon... Jaha, okej.
Jag tänker att planen här är ju att fortsätta bomba. Man har inte någon sån här förutsättning. Men det är inte så att man släpper en bomb och sen väntar man på en kapitulation och sen så bara, nej, det blev ingen, vi släpper en bomb till. Utan det är ju ändå... Alltså man fortsätter ju också den strategiska bombningen både före och efter. Det ska man också komma ihåg att den vanliga brandbombningen med napalm och allt som man använder, va, den fortgår precis hela tiden. Okay. Även emellan, före och efter. Både
men om man uttrycker sig så här då, det blir ingen reaktion.
Nej,
det blir ingen reaktion. Och då bestämmer man sig ju för att sätta in den andra bomben. Och det är ju 2 dagar senare. Och där kan man ju då nämna bara, det är många saker som händer här nu då. Men
jag vill rätta dig igen, Martin. För att man har redan fattat det beslutet.
Jo.
Och sätta in en tvåa. Jo. Det är inte så att man väntar på och sen tar...
Nej.
Man har tagit de besluten i början.
Ja, absolut.
Det är jag med på. Jag är med på det. Det jag tycker är intressant här är ju att japanerna tänker den 7 augusti, dagen efter den första bomben, att ja, men de kanske har en till. Och kanske någon till. Men inte mer. Och det tycker jag är fascinerande i den japanska bedömningen, att det här är egentligen inte värre än de här andra konventionella bombningarna. Eller hur?
Så är det.
Och det är ju lite på den linjen du är inne på här nu då. Ja. Att amerikanerna har redan bestämt sig. De ser det här som bombningar i en i mängden, om man uttrycker
sig. Men har amerikanerna verkligen förstått själva vad de har tagit fram för vapen egentligen? Förstår de verkligen konsekvenserna?
Ja, alltså grejen är att det tvistas ju om detta. Det finns ju en grupp då med 4 stycken militära befälhavare här som står nära presidenten. Och de representerar ju varsitt vapenslag. Bland dessa 4 så är det ju inte helt, är man inte helt överens om vad det här är för slags vapen. Om det är ett kvantitativt avgörande vapen, det vill säga att det blir mer smäll, more bang for the buck. Eller om det är ett kvalitativt nytt vapen, det vill säga att det är en helt annan typ eller någonting som har en helt annan typ av effekt på slagfältet. Så det där är ingenting man är överens om. Det finns ingen atomvapendoktrin. Det finns ingen färdig idé om hur det här ska kunna användas i framtiden. På det viset som vi sen får. Och
hade man kunnat föreställa sig att man släpper de här 2 atombomberna och sen bara fortsätter och bombar i månader efteråt? Mm.
Man hade kunnat föreställa sig, alltså den här Marshall då, han som är delvis ansvarig för de här landstigningarna som ska ske, man tänker sig mot Kyushu-ön som är den mest söderliggande ön då, som man tänker att det är liksom det första steget i invasionen av Japan. Han föreställer sig en taktisk bombning av stränderna med atombomber. Alltså att man släpper 3-4 sådana här som förbekämpning.
Har de så mycket atombomber?
Nej,
så är det inte vid det här laget. Men den här produktionen sätts ju igång. Va? Och det finns ju mycket, de håller på att producera plutonium i Hanford som är på väg in. Så man måste liksom avbeställa sig.
Men då skulle jag väl säga så här, om du då säger så här, vilket jag ju bejakar då, att de har planerat de här 2 bomberna. Men man är väl ändå på något sätt på den amerikanska sidan som jag uppfattar den förvånad över, när man sedan har släppt den andra, att man inte riktigt får den reaktion som man har förväntat sig från japansk sida.
Jag vet inte. Jag hade sagt ja på den frågan om det inte var så att jag nyligen har läst en bok som utmanar just det här narrativet. Ja. Men jag kan inte avgöra så. Men det finns oklarheter i det här. Ja, precis. Ja. För det är det som är frågan här. Blev de överraskade eller inte? Var det här bara en eskalering av den takt eller den strategiska bombning som
har en bomb i mängden? Eller så att amerikanerna, som du säger, att de inte riktigt är medvetna själva om vad de släpper?
Jag intervjuade professor Wille Magrell, för han har skrivit en bok som heter Massförstörelsevapen. Classic. Och han menar ju det att amerikanerna, de ville ju testa, i och med att vi handlar om två teknologier. Det var inget snack om att de bara skulle smälla en, för de ville testa den andra teknologin också.
Men vad får jag berätta om den andra då?
Ja, kör.
Där går det ju inte så bra.
Nej.
Därför att för det första är det ju så att man ju tvingas under inflygningen inse att för det första, innan man ska starta, får man ju problem direkt. Och vi behöver inte ta det här i detaljer, men det handlar ju om att man är tvungen att bära en massa extra bränsle över som man inte kan använda flygplanet. Och då var det här som du sa, Peter, att det var ju väldigt känsligt, och då hade man ju valet. Ska vi flyga? Alltså det är fel på flygplanet, om jag uttrycker mig så. Ska man flytta bomben till ett nytt flygplan? Nej, det går inte att ta för lång tid. Ska vi byta den här bränslepump som vi kan... Nej. Okej, vi flyger med för mycket bränsle som tynger ner planet, och det gör att man har mycket, så att säga, tajtare att ta sig tillbaks. Det är inte helt självklart att man kan
så
ta...
Man åker iväg med defekt plan.
Ja. Man kan använda ungefär 91% av bränslet.
Ja, och då har man alltså en massa bränsle som man inte kommer åt, för det är fel. Ja. Ja. Och det behöver man ju för att också ta sig tillbaks, för att det är lite på gränsen. Så kommer problem två. Det visar sig att det går inte att bomba det här målet som man har tänkt sig.
Vilket var det tänkta målet då?
Att det tänkta målet var en stad som heter Niigata. Och istället då så blir man tvungen att spana då mot det här nya målet.
Men man har alternativa mål, det är inte någon direkt att man bara...
Nej.
Man har Nagasaki som är reserv. Och det man försöker... grejen är så här att de har fått strikta order om att du får inte bomba om du inte kan ha visuell kontakt med marken. Om du så säger, du får inte bomba genom månen, utan du måste träffa rätt så att man får på något vis kan se effekterna av det. Och man får inte använda sig av radar då, för att liksom zooma in målet.
Varför får man inte använda sig av radar?
Ja, men det har väl att göra med det här, att det ska vara träffsäkert, så träffsäkert som möjligt.
Så det som händer är då att man släpper den här bomben över.
Vad snackar vi, Little Boy eller Fat Man.
Men man kan ju ta det där att det som är intressant också i den här händelsekedjan är ju att de ska ju möta upp två andra plan med. Och i ett av de här planen sitter faktiskt en känd journalist sen. Det är lite spännande. Men det som händer är att man kör ner mot det här målet, men man kör tre varv egentligen. Och här bränner man det här bränslet som du pratar om. Så man har inte så mycket bränsle, men den här Sweeney som kör flygplanet, han väljer att ändå ta några extra varv här. Till slut så bestämmer man sig för att åka mot Nagasaki. Så det är liksom en operation då som går fel på väldigt många plan. Ett av de här hjälpplanen kommer inte, dyker inte heller upp. Så det är bara två. The Great Artist och Boxcar.
Men vad ska de här hjälpplanen ha för funktion? Är det bara att guida till målet?
De ska observera,
målet?
De ska filma. Och de spanar också, de ska värda upp. Och då ska jag rätta mig här. Det är Kokusa man hade tänkt att basa för. Jag märkte att du reagerade på det. Men Kokusa, egentligen kanske inte spelar så stor roll. Men till slut blir det en öppning i måltäcket, kan man väl konstatera. Så släpper man den. Men man släpper den faktiskt inte. Ganska långt ifrån där man hade tänkt. Och det är väl så att en del av några saker skyddas av en form av liksom höjd formation. Men den här bomben är ju kraftigare, som vi har konstaterat ju.
Precis, det är en implosionsbomben då, för att man så släpps. Den har väl en styrka på ungefär 20-21 kiloton. Medan Little Boy ligger runt 11-12.
Men vad blir effekten då i Nagasaki?
Hela skiten brinner upp.
Hur många dör?
På båda ställen, ungefär hälften av städerna bara brinner upp ganska omedelbart. Så det blir inte så mycket kvar av de här ställena. Att det är väl lite mindre andel människor som dör i Nagasaki.
Och vad beror det på? Är det för att de släpper den på fel ställe eller?
Nej, det kan jag inte svara på exakt varför. Jag vet inte hur olika de här städerna är, alltså i storlek heller, det kan vara skillnad. Men det målet här är ju en fabrik för flygplan, Mitsubishi-verken som finns. Alltså det är det man siktar in sig mot, som man ska slå ut egentligen.
Ja, man räknar ungefär 35 000 till 40 000. Som jag har förstått det också, så är det så att det finns mer betongbyggnader i i Nagasaki. Att, och det gör att, att de klarar sig bättre, det så förstår jag. Men, och det är inga militärer i stort sett. Du var inne på det när det gäller första målet i Hiroshima då.
Hur reagerar bombflygarna här under oss? För de har väl möjlighet ändå att se effekten, eller?
De vänder, jag vet inte om de på Nagasaki vet inte om de ser så mycket.
Mm.
Det finns ju ett känt foto från Hiroshima där, som är taget från den här bakänden av Enola Gay.
Uh-huh.
Det är ju egentligen det enda fotografiet som finns från de här bombningarna. För att den planen som skulle sköta film, som skulle filma, dök ju aldrig upp under Nagasaki-bombningen.
Uh-huh.
Så att jag vet inte hur mycket de ser ju ljusskenet. Jag kan inte svara på om de har någon liksom, men de måste ju flytta sig så långt bort, va? Det tar ju 45, jag tror 43 sekunder under Nagasaki-bomben. Så de hinner ju vända och dra iväg, så att säga, också.
Sen är det så att det finns ju en sån här berömd bild med över ett sånt här svampmoln. Men det är faktiskt en missuppfattning, för att det är tagit mycket längre. Och det är eldstormarna som har skapat det där.
Det är en klassisk bild. Det är inte själva kärnvapensmällen.
Nej. Så att det där ska man vara vaksam på när man ser publicerade bilder faktiskt. Det som ju sen händer med det här flygplanet nu då, det är att det börjar få slut på bränsle. Och det slutar ju med att man landar i Okinawa och får aldrig kontakt med markkontrollen, utan sätter ner det här planet. Det är ganska dramatiskt, den där landningen, och det kan man ju lägga till här då. Vi var inne på den där Doolittle-räden då, så det höll ju gå illa här då. Men en sak som också händer nu då, det är ju naturligtvis den japanska reaktionen här. Och den blir ju nu en annan, för nu börjar man inse på japansk sida och nu börjar man bearbeta de grupperingar som finns i maktens centrum. De börjar ju jobba för en villkorslös kapitulation. Och det konstiga här tycker jag som är så märkligt är ju att kejsaren, Hirohito, som ju egentligen bara är någon form av galjonsfigur egentligen, plötsligt blir ju väldigt betydelsefull här. Det är min tolkning, min syn på det här skeendet här.
Vadå, han går in och agerar i...
Nej, men det verkar som att det slutar ändå är han som ska ta beslutet om kapitulationen. Och sen finns det premiärministern Suzuki som är för en kapitulation i sig. Men sen finns det ju också de som är mot kapitulationen som ska slåss det sista blodsdroppen. Och det är ju så att så småningom har man ju då det här mötet den 14 augusti i den japanska ledningen. Och där Hirohito förefaller så småningom blir helt på det klara med att han ska kapitulera. Han kommer ju sen att sända det här berömda radiotalet den 15 augusti som han ju tillkännager den här kapitulationen. Men då ska man också tillägga att det görs ett kuppförsök.
Ja, det är folk som inte vill kapitulera.
Ja, man gör ett försök att helt enkelt ta makten för att fortsätta. Och när den här kapitulationen väl då blir ett faktum, så händer ju det som är så oerhört märkligt, att en hel del av officerare faktiskt begår ju harakiri, eller hur? Självmord.
En hel del, vad innebär det?
Ja, det är ett antal.
Tusentals?
Nej, men ett antal.
Vi ska redovisa statistiken.
Ja. Men ett antal högt uppsatta officerare begår. Ja. Det är ganska fascinerande att det är en sån oerhört skam.
Mm. Det jag tycker är en intressant grej är också att japanska folket har aldrig hört kejsarens röst.
Det är första gången de hör honom.
Jag tycker det där är intressant att du säger det, för det är någonting man glömmer bort också i den här bilden av kapitulationen. Att det finns hela tiden risken för att det finns någon annan kraft som kommer ta över och att stiligheten kommer fortsätta. Och den 14, det här är ju någonting, alltså en av andra världskrigets absolut största konventionella flygräder genomförs ju alltså den 14 augusti mot Tokyo.
Samma dag som de kapitulerar.
De sitter i möten för att besluta.
Så att de skickar liksom 1014 plan och ungefär 830 bombplan skickas mot Tokyo denna dag. Och den räden är egentligen mycket, mycket värre. Alltså rent förstörelse, vad man uppnår. Alltså
materiell... Det är fler som dör och mer materiell förstörelse.
Ja, mer eller mindre av den här. Och det är... Det glömmer man gärna bort, att det här är liksom, det är inte så att man släpper en bomb och sen så väntar man stilla och så släpper man en till, utan det här är som en sakta eskalering hela tiden fram till den 14 augusti. Och det är ju då frågan som uppstår då, det är ju i vilken mån var det faktiskt atombomberna som avgjorde Hirohitos.
Det kan lika gärna ha varit de här massiva sista
exakt.
Konventionella
bomberna. Och det kom ju uttalanden sen i efterhand här nu. Det tar ju fram till, vad är det, oktober de skriver på. Det är slutgiltiga.
2 september. 28 augusti inleder de så att säga den fysiska ockupationen av Japan och sen den 2 exakt. September skriver de ju.
Det kom ju uttalanden från några ledande japaner som säger att det var dels blockaderna mot öarna, att de inte kunde få några förnödenheter, och B-29-ernas strategiska bombmatter som avgjorde. Men där säger man inte att det är atombomberna i sig.
Och sen finns det ju en sak till som ju japanerna själva lyfter fram. Och det är ju det faktum att Sovjet kom med i kriget.
Just det.
Den 8 augusti.
Just det, för de har inte förklarat Japan
nej,
krig.
Nej, där kollapsar ju försvaret. Nej, där kollapsar ju försvaret i Manchuriet ganska omgående. Och man är ju inne i Korea. Och där tycker jag att där börjar vi väl ha nu förklaringarna. Är det här, vad ska vi säga, allmänna försörjningsläget som du är inne på med maten? Är det bombningarna i största allmänhet, om man uttrycker sig lite så? Är det sovjetiska inträdeskriget eller är det atombomben? Och min analys, det är ju inte min, det är ju andra forskare som man har läst på den här frågan då. Det är väl att det är en kombination av de här sakerna. Så frågan är om atombomben verkligen har den där betydelsen. Vad säger mina herrar?
Och den bilden vi har av det här är så avgörande slutpunkten för andra världskriget där vi börjar den här diskussionen.
Men vi tittar ju på det här ifrån våra ögon, för vi vet ju vilka konsekvenser atombomben fick för hela kalla kriget och allting. Så för oss, det blir ju en förenkling, men tror ni verkligen att de hade kapitulerat utan atombomberna?
Ja, men jag tror att du har rätt. Jag ska bara säga först, jag tror du har rätt att vi efterkonstruerar ju det här naturligtvis.
Jo, men samtidigt, de visste ju inte om de kanske hade haft 30 atombomber. De kunde ju bara matat på med, och det visste väl inte
japanerna.
Man kan ställa den här frågan då. Hade vi sett på atomvapnet annorlunda om man hade istället för att göra den här bombräden mot Tokyo den 14 med konventionella vapen, om man hade satt in en tredje bomb? Alltså, hur hade det påverkat vår syn på atomvapnet?
Du menar att vi kunde ha använt det mer expansivt framtiden?
Exakt, va? Om det har övergått till en mer konventionell syn på det här vapnet.
Ja, men det är ju inte så länge sedan, om vi hoppar fram till Koreakriget där. Då MacArthur, han vill väl bomba skiten i Kina med atombomber?
Han vill bomba.
Ja. Mm. Så att jag menar, det var ju politikerna som var den bromsande kraften här egentligen.
Men därför just tycker jag en intressant fråga, att det här kärnvapnet, skulle det användas militärt, taktiskt, operativt? Du var inne på mot stränder. Vi har ju pratat i vår egen samtid här om taktiska kärnvapen i Ukraina till exempel. Eller var det meningen att det skulle liksom användas i den här Duez anda? Att just uppnå den här, det här pressen.
En bomb och sen är det klart.
Ja, på civilsamhället och bryta ner det. Det kan man ju diskutera.
Precis. Det finns ju ingenting som antyder heller att de här översta skiktet av militära befälhavare i USA tänkte sig att det här skulle bli ett vapen som man sen kan använda i ett slags avskräckningssyfte.
Det fanns inte vid den här
tiden. Nej, det fanns inte innan de här bombningarna, utan det är någonting som kommer efter när man inser bara shit, de kapitulerar för fan. Alltså att det är en tanke som sen växer. Och det är inte så att man använder sig av atombomben i det här läget med syfte att avskräcka Sovjetunionen för vidare expansion.
För det är en intressant fråga om det är så. För det framkommer ju ibland i diskussionerna. Ja, man släppte dem. Du var inne på att man ville testa Urban. Och att man, men då ska man väl också komma ihåg att när man har sett effekten av de här två småbomberna, då vet vi ju att ganska snart så utvecklar man ju bomber som har mycket, mycket större sprängkraft. Och det är klart, då inser man ju att de går
att använda på ett annat sätt. Ja, kanske precis. Symboliska funktionen som är mycket större.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Får amerikanerna direkt innan de har kapitulerat, har de en bild av hur kraftfull den här bomben har varit? Vet de det? Eller? För jag vet ju att efteråt, när de har kapitulerat, skickar de ju dit massa folk som ska undersöka det här. Men vet de om det då?
Nej, inte detalj. Men ska vi komma ihåg att de ligger ju hela tiden och pejlar och hör vad japanerna...
Ja, de avlyssnar.
Ja, avlyssnar. Mm.
Nej, alltså, synen på det där är ju att det här är en kvantitativ lätt på något vis, att kunna använda sig av en bomb med färre antal flygplan i en operation. Att det är liksom en ekonomisk vinning i det. Det är så man ser på det. Förmågan att förstöra städer på den här skalan, den finns ju. Den har man utvecklat kontinuerligt sedan 1942. Och man utvecklar napalm under den här perioden också. Man blir mycket bättre än britterna på det här. Men det, så det finns ju en sån ekonomisk faktor.
Men jag får fråga en sak. Ja. Vad tror herrarna om? Är det så att man vill spara amerikanska liv eller vill man testa bomben?
Ja, just det. Det här är, kommer ihåg, vi pratar om Okinawa. Och pressuppbådet som blev kring Okinawa och alla de amerikanska förlusterna. Det var ju en författare som jag kommer ihåg diskuterade då som menade att det här slakten vid Okinawa drev Truman och Roosevelt till att besluta sig för att vi kör atomvapnena. Vi testar dem för att, ja, jag vet inte riktigt om jag håller med allt det, men...
Jag är inte lika inläst på ämnet som ni är, men jag tänker väl ändå att politikerna vet ju inte riktigt konsekvenserna av det här än. Även om de har släppt bomb nummer två, man kan ju inte säga att det är 100% att de vet.
Nej, det håller jag med om.
Mm. Och de vet inte hur det kommer påverka efterkrigstiden.
Tror man gör ju en dagboksanteckning efter den här konferensen 1945, där han skriver att han egentligen inte vill använda det mot, så att på ett sätt där barn och kvinnor dör i princip. Men sen, inget av hans beslut sen antyder ju att han hade några moraliska problem med detta.
Nej, men sen jag tänker på, det finns ju andra som kanske, jag tror att de här, för om man läser om hela, vi fick inte prata så mycket om Manhattan-projektet som jag och Peter ville.
Nej, men jag vet det, ni läste på det.
Du ska ju bara ha så här strategisk bombflyg och sånt. Men Man får ju väldigt tydlig bild av att de här fysikerna som jobbar med det här och kemisterna, de inser vad de leker med för krafter. Det tror jag, och det vet de redan när man genomför den första kärnklyvningen 1938. Så alla som är in the know, de fattar att det här kommer få stora konsekvenser.
Absolut, det har de nog helt rätt i. Och det finns skäl att ifrågasätta. Nu har jag hållit på att vara lite djävulens advokat om det här med liksom konventionaliseringen och det här. Men jag tror också att du har helt rätt i det, att vetenskapssamhället är nog på det klara med vad det här kommer betyda. Och det är inte bara själva bomben i sig, utan det är ju också allting runt omkring det. Jag kommer ihåg du nämnde ju det här, det tyska kärnvapenprogrammet byggde ju egentligen i grunden på att man skulle skapa en reaktor först för att alstra energi. För man kunde driva båtar och sånt där med.
Jaha, så, man var inte ute efter att bygga en bomb.
Nej, inte nödvändigtvis. Va? Alltså, man insåg att ja, men det här är steg ett för att sen kunna göra en bomb. Va? Men det fanns en, det man försöker åstadkomma i början är ju en slags prototyp till en reaktor. Det är det som Heisenberg håller på att utveckla. Va? Så att de är ju också medvetna om att den här tekniken har en annan dimension, inte bara det vapentekniska, det som vi har diskuterat.
Ja, men det måste ju amerikanerna vara med också. De har ju också byggt reaktorer och sånt innan de gör atombomber.
Men hörni, ska vi konstatera att andra världskriget slutar den 2 september? För nu...
Jag vet inte, kan vi göra det? Alltså, Stalin ockuperar ju de här Kurilöarna i fram till oktober typ. Alltså, jag säger säkert fel, men jag vet att det fortsätter under lång tid. Va?
För någon stackars enskild japansk soldat pågick det ju 40 år till.
För det tycker jag man kan nämna här. Att den här, det är ju så att först 1952 skriver man ju under en fullständig fred mellan amerikaner och japaner. Det kan man ju nämna här tycker jag. Också som du säger att det finns japaner som inte accepterar nederlag som man sedan hittar på öar som du säger ett år, två år, 10 år, 40 år efteråt, och det är fascinerande. Men
på ett sätt tog kriget inte slut. Det är klart att det tar ju slut i någon praktisk mening. Och demobiliseringen på, det är ju en grej som vi inte diskuterat i den amerikanska attityden till demobilisering här. Jag vet ett ämne som intresserar dig Martin, som du har skrivit om också. Men där är ju också sådär att atombomben passar ju som hand i handske. För att avsluta kriget och för att också motivera varför vi måste släppa på tyglarna kring den amerikanska krigsmakten som vid det här laget står på sin peak med 12 miljoner soldater.
Om man tänker lägga ner marinkåren, och det här får faktiskt in mot nya ämnen här, därför när Koreakriget kom 1950, då har man ingen konventionell armé, för då har man tänkt sig att använda
atombomben
istället, och man är tvungen att behålla marinkåren och återigen kalla in de här veteranerna från andra världskriget. Det tycker jag är fascinerande.
Jag tycker en intressant fråga där är också, det kan man väl säga så här, vem är som under kalla kriget sen, och den här perioden som kommer här efter, vem är det som tjänar mest på att framhäva atombomben som en sån fullkomligt omvälvande typ av teknologi och bombteknik? Vem är det egentligen som tjänar mest på? Och det har att göra med de här sakerna. Att om man ska slimma en militär organisation så är det ganska bra om man har ett symboliskt vapen som hela tiden kan vara som en check mot. Va? Alltså vi behöver inte ha alla de här. Vi behöver inte ha alla de här båtarna.
Det är lite känner jag lite, den här italienska. För man tänker sig att vi bombar istället för att skicka folk till skyttegravarna. Va?
Man vill ju inte bomba egentligen, men man vill ha det som en sån avskräckningsgrej. Och jag är inte helt på det klara med, det kanske finns någon som kan det här. Jag har inte inläst på liksom rysk och sovjetisk kärnvapendoktrin, men jag tror inte att de köpte in sig. De gör inte det idag, och de gjorde det inte då, tror inte jag, att atomvapen skulle ha en sån omvälvande faktor för liksom själva krigföringen i sig. Utan det där är någonting som USA har haft intresse av att lyfta upp.
Så är det.
Man kanske ville motivera alla miljarder man brände i Manhattan-projektet.
Dels det också. Det handlar ju fortfarande om.
Men bästa lyssnare, Urban, Peter, 100 avsnittet, eller hur?
Mm.
Så jag tänkte att vi måste väl dra den här.
Om vi inte har räknat fel.
Jag tror vi drar den här, hörrni ni.
Ja,
så är det bara. Mm. Skott kommer! Klart på gott! Och där gick den! 100 avsnitt! Oj, oj, oj. Ska du ha lite? Är du för fin?
För er lyssnare som inte förstod så drog Martin av en flaska champagne. Så nu får vi skåla.
Skål bästa lyssnare. Mm. Urban, du är lite orolig för att vi drog en champagneflaska när jag pratade om atombomben.
Ja, men jag är i Stockholm här, är vi lite mer försiktiga.
Så kan det vara. Ja. Men det här är Militärhistoria podden. Och tack att ni har lyssnat. 100 avsnitt.
Mm. Tack för att ni har pratat i 100 avsnitt.
Skål.
Tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått 3 omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan 3 revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.